بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فرشت رات قوينا دم السنة دبوكان أدب المفرد av الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Och vi började förra veckan tala om att hålla släktbanden. Och vi kommer inshallah denna vecka att fortsätta tala om det. Vi stannade vid kapitel 26 och hadith 49. Och där så säger författaren, eller han berättar en hadith från Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, att en beduin kom till profeten Muhammed a.s. under en färd. Och han sa: "Akhbirni ma yuqarribuni min al-janna wa yuba'iduni min an-nar." Berätta för mig vad som för mig närmare till paradiset och vad som tar mig bort från elden. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an." Du dyrkar Allah utan att sätta någonting vid hans sida. Och du qimu as-salah, och du förrättar bönen, och du till zaka, och du betalar almosan, och tasilu rahim, och du håller släktbanden. Och denna hadith är då autentisk. Så här säger då författaren kapitlet att hålla släktbanden. Kapitlet att hålla släktbanden. Och dessa kapitel liknar varandra. Förra kapitlet var plikten att hålla släktbanden. Kapitel att hålla släktbanden. Och sen kommer dygden att hålla släktbanden. Och sen kommer han nämna lite mer detaljer. Så här berättar Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu att den här beduinen då kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och ställde denna mycket mäktiga fråga: "Berätta för mig vad som tar mig närmare paradiset och vad som tar mig längre bort från elden." Och det här är egentligen det målet som alla människor strävar efter. I slutändan, vad är det vi vill för någonting? Är det inte det vi alla söker? Att räddas från elden och gå in i Jannah. Eller hur? Och därför när en man frågade Rasulullah a.s. och han nämnde att jag kan inte göra lika bra dua som dig. Alltså, du gör avancerad dua och jag kan inte göra dessa dua. Och då så sa Rasulullah a.s. vad är det du ber om då? Hur gör du dua? Och då så sa han: jag ber Allah om hans janna och jag söker skydd från elden. Vad sa Rasulullah a.s.? Det är samma sak som våran dua kretsar kring. I slutändan, det är det vi vill. Räddas från elden och gå in i janna. Eller hur? فَمَنْ زُهْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Allah säger: den som räddas från elden och tas in till paradiset har fått framgång. Så det är det man söker. Det som varje människa söker. Så här frågade då den här mannen denna mycket mäktiga fråga: vad är det som räddar mig från elden, tar mig bort från elden och tar mig närmare till paradiset? Och då svarade Rasulullah a.s. med att nämna fyra saker. Det första var att du endast ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och det här är det viktigaste som finns. Det som kallas för tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är betydelsen av la ilaha illallah. Att vi endast dyrkar Allah. En muslim gör inte någon form av shirk. Vi sätter inte någonting vid Allahs sida. Så det här är det viktigaste. Och det är det som är religionens grundbudskap. Det som alla profeter sändes för att kalla sitt folk till. Att kalla folket till la ilaha illallah, till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Allah säger att vi sände ett sändebud till varje folk med påbudet att dyrka Allah och hålla er borta från falska gudar. Det här var alla profeternas kärnbudskap. Och deras kall var enade på detta. Att endast kalla till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Dyrka Allah och sätt inte någonting vid hans sida. Wa tuqimu as-salah. Det andra rådet: förrätta bönen. Och han menar här de obligatoriska bönerna. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Och Aqim och Salah. Förrätta bönen. Och här säger ulema, förrätta bönen så som den bör förrättas. Genom att uppfylla dess villkor och dess pelare, obligatoriska moment och så vidare. Yani, be så som bönen ska bes. Aqim och Salah. Det är inte bara att du ber slarvigt, du ber när tiden har gått ut. La. Du ber korrekt. I dess tid, på det sättet som bönen ska utföras. Det här är att förrätta bön. Och sen så sa han att betala zakat. Och betala zakat. Och tu'tia zakat. Yani hjälp de fattiga genom att betala din zakat. Vi finner ofta i Koranen att zakat nämns tillsammans med salah. Taib, de nämns tillsammans. Och som vi alla känner till så är zakat islams tredje pelare. Shahadatain, salah, zakat, siyam, hajj. Så zakat är en av islams viktigaste aspekter. Och zakat är en liten summa pengar som tas från de rika och ges till de fattiga. En gång om året. 2,5%. Nah. Och sen så sa profeten alaihissalam, watasilu rahim. Och du håller släktbanden. Du upprätthåller släktbanden. Så kolla hur det nämns tillsammans med tauhid, salah, zakat och att vara god mot sin familj. Att hålla kontakt och relationen med sin släkt. Nämndes tillsammans med dessa saker och nämndes som en av de orsaker som tar dig närmare Jannah och tar dig bort från elden. Subhanallah. Tyder inte på att du har en mäktig position i islam? Eller hur? Mashallah. Ja. Vi går vidare till hadith 50. Och det är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Och i den hadithen så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa khalaqa Allahu azza wa jall al-khalq. Att Allah azza wa jall skapade skapelsen. Falamma faragha minhu qamati rahim. Och när han hade avslutat eller fullbordat skapelsen så steg släktbanden upp. Eller rahim kan också det här betyda livmodern. Och då så sa Allah, meh, vad vill du? Och då så svarade släktbanden att jag står vid den här platsen som någon som söker skydd hos dig från att brytas. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala, är du inte nöjd med att jag håller banden med dem som upprätthåller förbindelse med dig? Och jag skär av banden med dem som skär av yani släktbanden, skär av släktbanden med dig. Och då så svarade släktbandet, ja, jag är nöjd, min herre. Och då så sa Allah, det här är för dig. Och då så sa Abu Huraira radiyallahu anhu, om ni vill, är ni bekräftelse till detta så kan ni läsa Allahs uttalande. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Ska ni kanske vänta er att om ni vänder ryggen till islam, till profeten a.s., till Koranen, att ni kommer att gå tillbaka till ert gamla liv och störa ordningen på jorden och sprida sedfördärv där i och att bryta familjebanden. Den här hadithen är sahih. Det råder inget tvivel om detta. Den finns i Bukhari och i Muslim. Och han nämnde då profeten a.s. att när Allah subhanahu wa ta'ala skapat skapelsen och var färdig med den så ställde sig Ar-Rahim upp. Och Ar-Rahim kan här då översättas till släktbanden och det kan också översättas till livmodern. Vilket också här symboliserar att hålla kontakten och relationen med ens moder och släkten då generellt. Så ordet rahim betyder här, kan man säga släkt eller släktband. Släktbandet ställde sig inför Allah subhanahu wa ta'ala och sökte skydd. Allah sa, meh, vad vill du? Och då så sa släktbandet att jag ställer mig här vid denna plats och söker skydd från dig, eller söker skydd hos dig från att brytas. Släktbandet sökte skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det här kanske låter konstigt för vissa. Hur kan någonting livlöst eller någonting materialistiskt tala och söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala? Men det finns inget konstigt i detta. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jal är mäktig till allting. Allah subhanahu wa ta'ala kan få vad som helst att prata. Eller hur? Är det inte lätt för Allah subhanahu wa ta'ala? Och har Allah azza wa jal inte sagt att på domedagen så kommer han att försegla deras munnar och deras händer och kroppsdelar kommer att vittna mot dem. Allah kommer att få kroppsdelarna att tala på domedagen. Kan en hand tala? Nej. Men Allah kan få den att tala. Eller hur? Och i hadith finner vi att Allah azza wa jal har fått djur att tala. Han fick stenar att göra tasbih, som profeten Ali som hörde i Mekka. Palmträdet grät i profeten Muhammeds moské alaihissalam. Och så vidare. En Allah subhanahu wa ta'ala kan få vad som helst att tala. Så här ställde sig släktbandet och då sökte skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från att brytas. Vilket tyder på hur otroligt allvarligt det är att bryta släktbanden. Och då så sa Allah till släktbanden att skulle du inte vara nöjd? Ala tardina. Är du inte nöjd med att jag kommer att upprätthålla kontakten med den som håller kontakten med dig? Och jag kommer att bryta kontakten med den som bryter kontakten med dig. Och då så sa släktbandet, jo min herre. Och subhanallah, det här visar vikten av att upprätthålla släktbanden. Att hålla bra kontakt och relation med sin far, sin mor, sina förfäder, sina syskon, sina barn och så vidare. För har man, upprätthåller man kontakten. Jag vet inte om ni minns när vi talade om förra veckan vad det innebär att upprätthålla släktbanden. Det innebär att man till exempel besöker dem. Om man har möjligheten, speciellt om de är sjuka, om de är i behov av någonting. Man hjälper dem. Man kanske hjälper dem ekonomiskt. Och åtminstone man hälsar på dem. Som profeten Muhammed sa, alaihissalam, bullu arhamakum bisalam. Håll släktbanden genom att hälsa. Genom att ge salam. Om du bara ringer och säger salam alaikum till din farbror, morbror och så vidare. Då har du upprätthållit släktbanden. Det är lätt, eller hur? Du ringer någon gång ibland och hälsar på dina släktingar. Ja. Eller att man lär dem nyttig kunskap och man gör da'wa på dem. Allt det här är att vara god mot sin släkt och sin familj. Gör man det, håller man släktbanden, vad händer då? Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ha en sila med dig. Allah kommer att ha en kontakt med dig. Och det här betyder att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa dig. Allah kommer att underlätta för dig. Genom Allah är med dig och hjälper dig när du upprätthåller relationen och är god mot din släkt. Är det inte någonting stort? Subhanallah. Och motsatsen. Om du bryter släktbanden så kommer Allah att bryta med dig. Och det här är allvarligt. Vad säger vi om en person som Allah har brytit med? Allah har vänt sig bort från honom. Är det inte allvarligt? Vad ska han förvänta sig för gott i detta liv och i nästa liv? Och det tyder också på att bryta släktbanden är någonting enormt. Någonting allvarligt och någonting stort. Och beskrivs av ulema som en av de största av synder. Och här finner vi också en annan viktig princip som kommer att komma tillbaka här i dessa hadither. Och det är att al-jaza'u min jinsil amal. Att det du gör kommer tillbaka till dig. Eller så som du är kommer du att belönas eller straffas. Al-jaza', belöningen, är beroende på ens gärning. Har du gjort gott så får du gott. Har du gjort ont så får du ont tillbaka. Och det här är en generell princip som vi har betonat i flera föreläsningar. Som jag vill att ni ska komma ihåg. Att så som du är mot folk kommer Allah subhanahu wa ta'ala också att vara mot dig. Är du generös mot folk, Allah är ännu mer generös mot dig. Är du förlåtande, överseende mot folk, Allah är ännu mer förlåtande och överseende mot dig och så vidare. Och motsatsen, är du hård och sträng och kall och grym och så vidare, så förvänta dig inte att få gott tillbaka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat ar-Rahman: فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Är belöningen för gott annat än gott? Är belöningen för gott, dina goda gärningar, annat än gott hos Allah subhanahu wa ta'ala? Yani Jannah. Motsatsen, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Rum? ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُ سُوءُ. Och sedan så var straffet för de som gjorde ont att de fick ont. De som syndade, gjorde kuffer och vände sig bort från islam och valde den vägen, har inget annat än ont att vänta sig i nästa liv. Så det är en generell princip som är väldigt viktig att minnas. Och sen så läste Abu Huraira den här versen, och det visar också att Salaf var väldigt måna om att alltid försöka relatera hadither till koranverser. Att de hänger ihop. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Akta er. Eller vad förväntar ni er? Om ni vänder er bort. Och här kan det ha två betydelser. Om ni vänder er bort från islam, ni vänder er bort från koranen, ni vänder er bort från det som är era plikter, att ni kommer att falla in i fasad. Ni kommer att göra fasad på jorden, korruption. Och ni kommer att bryta släktbanden. Den här egenskapen av de som vänt sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala och hans påbud. Ordet tawallaytum kan också betyda om ni får al-wilaya, om ni får makt. Vad tror ni om, eller akta er för att få makten och sen orsaka fasad på jorden och bryta släktbanden? Vilket tyvärr kan vara ett vanligt scenario bland folk som får makten. Att de förvandlas eller de blir onda och gör ondska på jorden och förstör och vänder sig bort från sin familj. Det här är inte en egenskap som folket av iman ska ha. Utan folket av iman gör islah på jorden. De gör gott på jorden och de upprätthåller släktbanden. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 27. Och som jag sa så hoppar vi över de svaga haditherna. Hadith 52. Det så säger Abu Huraira radiyallahu anhu, eller affan, kapitlet heter Bab Fadlu Silatu Rahim. Dygden av att upprätthålla eller hålla släktbanden. Bevara släktbanden. Dygden, alltså belöningen i att hålla släktbanden. Där så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att en man kom till profeten alaihissalam och han sa: Ja Rasulullah, jag har släktingar som jag upprätthåller banden med medans de bryter banden med mig. Jag är god mot dem men de är dåliga mot mig. De talar fult mot mig trots att jag är överseende jämt emot dem. Och då så sa profeten alaihissalam att om saker och ting är så som du säger, så är det som att du föder dem med het aska. Och du kommer inte att sakna en hjälpare mot dem från Allah så länge du fortsätter att göra det du gör. Och denna hadith är sahih. Här så nämner då Abu Huraira radiyallahu anhu att den här mannen kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa att jag har släktingar, qaraba. Asiluhum wa yaqta'un. Jag försöker att upprätthålla kontakten med dem, släktbanden med dem, men de bryter kontakten med mig. Taib, jag behandlar dem väl, håller kontakten, de bryter kontakten. Wa ahsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Jag är god mot dem, generellt jag gör allting gott mot dem, men de är taskiga mot mig. De behandlar mig dåligt. وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. Och de behandlar mig med jahl. Yani folket av jahiliya. Folket som inte är muslimer. Deras dåliga beteende. De okunniga människornas beteende. I sitt tal och sitt bemötande. وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. Och de behandlar mig då som folket av jahiliya. Eller folket av okunskap. وَأَهْلُمْ عَنْهُمْ. Men jag är överseende och god och förlåtande mot dem. Så subhanallah, kolla den här mannen. Vad gjorde han för någonting? Han försökte att hålla släktbanden så gott han kunde. Att vara god mot sin familj. Och var förlåtande och överseende. Men de bröt kontakten med honom. De var taskiga mot honom. Och de behandlade honom väldigt fult. Och då så säger profeten alaihissalam att om saker och ting är som du säger. Om det här är situationen. Så är det som att du föder dem med het aska. I förr i tiden när man bakade bröd och sånt så bakade man bröd i marken eller mat och så vidare. Man hade aska och så la man maten där och den tillagades i jorden. Och det finns fortfarande folk som lagar mat på det här sättet. Så kommer det då en het sand eller het aska. Han sa, det är som att du föder dem med het aska. Vad menas med detta? Jo, att få kokhet aska eller sand i munnen är smärtsamt, eller hur? Och att få det i magen. Yani, de straffas för deras dåliga bemötande mot dig. De straffas och lider av detta. Som en person som har munnen fylld med aska eller magen fylld med het aska. Taib. De straffas. Och inte bara det han sa. Och så länge du fortsätter med det du gör så kommer du att ha en zahir. Någon som stöttar dig och hjälper dig. Alltså en ängel. Eller flera änglar som stöttar dig och hjälper dig. Mot dessa människor. Subhanallah. Det finns många, många lärdomar i den här hadithen. Den första lärdomen är att man ska hålla familjebanden även om familjen vänder sig bort från dig. Ett problem som många gör, eller många har, är att de tror att gott beteende mot släkten och att upprätthålla släktbanden är ömsesidigt. Att det ska vara i gengäld. Det vill säga, om de ringer mig så ringer jag dem. Igen, om de inte ringer mig, då är det okej att jag inte ringer dem. Om de besöker mig så besöker jag dem. Om de hjälper mig när jag behöver hjälp så hjälper jag dem. Är det här rätt eller felaktigt tänkande?
Fel.
Om de aldrig ringer dig, de aldrig besöker dig, de aldrig hjälper dig, de är totala motsatsen, så är det din skyldighet inför Allah subhanahu wa ta'ala att göra motsatsen. För du gör det inte i gengäld. Förstår du? Det är inte någon slags yani att du betalar tillbaka. Det här är en ibada, en dyrkan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att du försöker att hålla kontakten med släkten. Även fast de inte bryr sig om dig. Förstår ni? Du försöker vara snäll mot dem, god mot dem, tala gott till dem. Även om de gör totala motsatsen. Så det är en jätteviktig punkt. För man får ofta den här frågan, men min släkt är jättetaskiga mot mig, min släkt är dåliga. Khalas. Ma'alik yani. Var god mot dem ändå. Och man lär sig också av denna hadith vikten av tålamod. Och att ibland kanske kunna avsäga sig vissa världsliga rättigheter. I väntan eller förhoppning av att få någonting bättre i nästa liv. Den här mannen, yani det var som att man trampade honom på fötterna. Han blev nästan förnedrad av sin släkt. Men han höll fast vid det han gjorde. Och han fortsatte och krigade i att försöka vara god mot sin släkt. För Allahs skull. För han skulle att få någonting bättre i nästa liv. Hänger ni med? Och man lär sig också av den här hadith att profeten alaihissalam prisade den här mannens otroliga beteende. Han försöker hålla kontakten, de bryter kontakten. Han försöker vara snäll, de är taskiga. De talar fult och beter sig dåligt mot honom. Och han är förlåtande och överseende. Mashallah. Subhanallah. Och man förstår också av den här hadith att det som hans släktingar gjorde var någonting väldigt, väldigt dåligt. Någonting som var en synd. Där de drog på sig Allahs straff. De drog på sig Allahs straff. Vi muslimer är generellt beordrade att vara goda mot varandra. Innam al-mu'minuna ikhwa. En muslim ska vara god mot en annan muslim. Någon du aldrig har träffat i ditt liv. 1,6 miljarder. Vi ska alla vara goda mot varandra. Vi ska alla vara snälla mot varandra och hjälpa varandra, eller hur? Ha rahma mot varandra. Vad ska vi då säga om släktingar? Är de inte min bab aula? Är ni mer berättigade? Eller hur? Och ni minns kanske den här liknelsen. Att liknelsen av de troende i deras kärlek, i deras rahma och i deras, vad? I deras, yani, umhet, är som liknelsen av en kropp. Vi muslimer mot varandra ska ha rahma, kärlek och bry oss om varandra som en kropp. Om en del av kroppen känner smärta, så lider resten av kroppen av feber och sömlöshet. Så muslimer ska generellt ha rahma mot varandra och kärlek. Så ännu mer specifikt när det kommer till släkten. Förstår ni? Så de här släktingarna var väldigt, gjorde någonting väldigt fel mot den här mannen. Taib. Men som han alla, de skadade bara sig själva. De skadar inte Allah Azza wa Jal. Och den här mannen, han får sin belöning. Och de skadar bara sig själva. Så det är en viktig tankeställare faktiskt. Att om du har släktingar som är lite så här taskiga. De kanske inte ens hälsar. Hälsa på dem. Han går förbi på gatan och säger salam alaikum. Om han inte hälsar. Han skadar bara sig själv, eller hur? Du ringer på Eid, säger Eid Mubarak. Han vill inte svara. Eller han lägger på eller någonting. Du har gjort ditt. Förstår ni? Så man försöker alltid att vara god mot ens släkting. Och hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala hjälper sina tjänare. När man lyder Allah subhanahu wa ta'ala, så skickar Allah subhanahu wa ta'ala änglar som står vid din hjälp och stöttar dig och ger dig styrka. Är det inte mäktigt? Subhanallah. Zahir från Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Nej. Sen så nämner författaren i nästa hadith från Abdurrahman ibn Auf att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Qala Allah azza wa jall ana ar-Rahman." Allah azza wa jall säger: "Jag är ar-Rahman." "Wa ana khalaqtu ar-Rahim." Och jag skapade släktbanden eller livmodern. "Wa shaqaqtu laha min ismi." Och den fick sitt namn från mitt namn. "Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu." Så den som håller släktbanden håller jag banden med. Och den som bryter banden bryter jag banden med. Och denna hadith är sahih. Så här nämns en annan dygd av släktbanden, Rahim. Och det är att Rahim fick sitt namn av Allah subhanahu wa ta'ala. Från Ar-Rahman. Vilket tyder att det har en otrolig hög status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah att jag håller banden med de som håller banden med sin släkt. Och jag bryter banden med de som bryter banden med sin släkt. Vilket återigen tyder på det som vi sa. Att det är en plikt att upprätthålla släktbanden. Och det är en stor synd att bryta släktbanden. Och sen nämner författaren en liknande hadith. Där han säger att Abdullah ibn Amr ibn Wahd, man besökte Abi al-Ambasa, sa att jag besökte Abdullah ibn Amr i Al-Wahd, en plats i Taif, eller en mark som han ägde i Taif. Och han sa att profeten alaihissalam pekade med sitt finger mot oss och så sa han att Rahim, släktbanden, har fått sitt namn från Ar-Rahman. Den som bevarar släktbanden kommer Allah att bevara. Och den som bryter släktbanden kommer Allah att bryta bort. Och släktbanden kommer att ha en tunga som kommer att tala på domedagen. Yani samma sak som förra hadith. Men här finns då ett tillägg. Och det är att släktbanden kommer att tala på domedagen. Och vad som menas med det är att släktbanden kommer att beklaga sig inför Allah subhanahu wa ta'ala över de som bröt kontakten och behandlade dem dåligt. Ni kommer att vittna inför Allah subhanahu wa ta'ala. Eller kanske också kommer att vittna om gott om man var en person som upprätthöll kontakten med släkten. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 28. Bab silatu rahim tazidu fil umr. kapitlet att hålla släktbanden ger människan ett längre liv. Ja, mashallah. Att hålla släktbanden och att vara god mot sin släkt ger människan först och främst en hög belöning i paradiset. Eller hur? Och det är en väg in i paradiset. Taib. Och det nämns också bland vissa ulema att det är en av paradisets 8 dörrar. Birrul walidain. Godhet mot föräldrarna. Taib. Men, subhanallah, att vara god mot sin släkt har också en belöning i detta liv. Och vi nämnde den här hadithen, om det inte var förra eller förra lektionen, att det finns ingen synd där Allah påskyndar straffet lika snabbt som att yani bryta släktbanden eller att vara taskig mot sin släkt. Det finns ingen synd där Allah påskyndar straffet i detta liv som högmod och att bryta släktbanden. Och det finns ingen god gärning där Allah påskyndar belöningen lika mycket som att upprätthålla släktbanden. Så belöningen kommer också i detta liv. Och i dessa hadither som författaren nämner så kommer 2 stycken belöningar att nämnas. Mashallah, lyssna noga nu. Det berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Den som vill att hans försörjning ska öka, utökas och få ett längre liv, ska upprätthålla god relation med sina släktingar. Den här hadith är sahih. Och hadithen efter är ungefär likadan, men det berättas från Abu Huraira. Den som önskar, men sarrahu, den som vill bli glad av att få mycket försörjning, mycket pengar och att få ett längre liv, ska hålla kontakten med sina släktingar. Mashallah. Här nämns då 2 stycken belöningar för den som håller bra relation med sina föräldrar och sina släktingar och behandlar dem väl. 2 stycken påskyndade belöningar. Och det är att Allah kommer att ge honom mycket risk, mycket försörjning, mycket pengar, mycket rikedomar. Och Allah kommer att ge honom ett längre liv. Subhanallah. Inte det här egentligen någonting, några mål som egentligen alla har i dunya. Vad vill man i dunya? Du utbildar dig för vad? För att få ett jobb. Vad jobbar du för? För att det är kul? Du jobbar för att få pengar, eller hur? Alla vill ha pengar. Och vad vill vi göra med pengarna vi vill? Kunna njuta av dem. Och för att njuta av dem behöver vi vad? Leva, eller hur? Så alla egentligen strävar efter rikedomar i detta liv. Ett av de syftena man har i dunya är att försöka överleva, kunna försörja sig, försörja sin familj och så vidare. Och inget fel med det, att söka risk så länge det är halal på ett tillåtet sätt. Det ska inte vara ens viktigaste mål. Viktigaste målet är självklart Allah och Jannah. Men pengar kan vara ett medel för att överleva, att hålla sig borta från haram och kunna använda pengarna till halal och komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så hur kan man få mera pengar? Det finns lite olika saker som har nämnts. Faktiskt, det finns, jag tror en hel där som det är på hemsidan, hur man kan bli rik genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Har ni hört den? Det finns en hel där som det är hur man kan bli rik genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi nämner där flera punkter, bevis från Koranen och Sunnan på former av dyrkan som kan ge människan mera risk. Men här finns då, här nämns då en orsak till rikedom. Och det är att man är god mot sin släkt och sina föräldrar och håller god kontakt med dem. Men vad menas med att Allah kommer att ge människan bast i hans risk? Att Allah kommer att ge honom mycket rikedomar. De lärde sig att det kan betyda ordagrant att han kommer att få mera pengar. Alltså mera risk. Allah kommer ge honom mera. Eller det betyder att det han har kommer att välsignas. Han kommer få baraka i sina pengar. Och det är också någonting khair. Det finns folk som är rika, men de har ingen baraka i pengarna. Pengarna bara försvinner. De kan drabbas av skulder. De kan drabbas av folk som stjäl pengarna. De kan drabbas av familjemedlemmar som bara slösar pengarna. Förstår ni? Pengarna har ingen baraka. Och det finns ju folk som tjänar jättemycket, men som handlar om att han sparar ingenting. Han köper ingenting, eller hur? För några år sedan han var miljonär, idag han har ingenting. Ingen baraka pengarna. Vissa människor har ett simpelt jobb, mashallah. Han har fin bil, han har bra lägenhet, han har det fint hemma och han har kylskåpet fullt med mat. I slutet på månaden han har pengar för på kontot. Eller hur? Alla ger baraka i pengarna. Subhanallah. Och det är också viktigt. Inte bara att ha mycket, utan att Allah ger dig khair, välsignelse i det du får. Och det är det man ska försöka eftersträva. Att Allah ger dig baraka i det du har. Så Allah ger dig baraka. Eller han ger dig mera. Taib. Den andra punkten som nämndes var att Allah kommer att ge personen ett längre liv. Allah kommer att ge personen ett längre liv. Och här finns en iskal. Ett litet problem. För vissa. Och vad kan det problemet vara?
Längre liv av synder.
Nej. Taib.
Att söka med vad heter ibadat.
Nej. Längre liv. Vad är iskal? Sabri. Al-Qadr. Är inte vårt liv redan bestämt hur länge vi ska leva? Ja. Det står skrivet. När Allah subhanahu wa ta'ala skapade skapelsen så skrev han 50 000 år. Afon, 50 000 år innan han skapade skapelsen så skrev han allting som kommer att hända i Allah al-Mahfud. Han skrev allt vi kommer att tjäna och hur länge vi kommer att leva. Vilken dag du kommer att dö. Så hur kan du få ett längre liv? Iskall, eller hur? De lärde sig att det finns inget problem. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort orsaker till allting. Han har gjort orsaker till allting. Så Allah subhanahu wa ta'ala skrev att den här personen kommer att leva länge för att han är god mot sina föräldrar. Förstår ni? En annan person, Allah skrev att han kommer dö ung. Han kommer ett kort liv för att han hade ingen kontakt med föräldrarna. Han behandlade dem dåligt. Förstår ni? Det står redan skrivet i boken. Hänger ni med? Och Sheikh Albani rahimahullah säger i förklaringen av denna hadith: på samma sätt som iman kan öka och minska. Iman ökar med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och minskar genom att synda. Och det här går inte emot vad som är skrivet i Allah al-Mahfud, i den bevarade boken. Och samma sak är det med åldern. Den kan öka och den kan minska beroende på orsakerna. Och det går inte heller emot vad som är skrivet i Allah al-Mahfud. Och därför har det nämnts i vissa autentiska hadither och athar att dua kan ge människan längre liv och samt god karaktär och att vara god mot sina grannar kan ge människan ett längre liv. Så när Allah subhanahu wa ta'ala skrev din ålder så skrev han också kanske orsaker till, eller skrev orsaker till varför människan får ett längre liv eller ett kortare liv. Hänger ni med? Så det finns ingen motsägelse i dessa hadithen. Och vissa lärda tolkar det som att yani, ditt liv är redan bestämt. Men det betyder att Allah kommer att ge dig baraka i ditt liv. Och inshallah båda förklaringarna är korrekta. Att om du är en from muslim som har bra relation med dina föräldrar och släktingar, Allah azza wa jal kommer att ge dig ett längre liv och han kommer att ge dig baraka i livet, välsignelse. Och det är också en annan viktig punkt. Vi talade om baraka i pengar. Baraka i livet är minst lika viktigt, om inte viktigare. För subhanallah, livet går snabbt, eller hur? Profeten Muhammad al-Islam nämnde att medel åldern i denna umma är mellan 60-70 år. Det är kort, eller hur? 60-70 år. Vissa dessa år du var barn. Hur många år sover du inte bort? Och så vidare. Yani, det är lite kvar. Eller hur? Så det är viktigt att man får tawfiq och baraka i den åldern och den tid man har. Och speciellt i den här tiden. Där tiden rinner iväg. Tiden bara flyter iväg. Eller hur? Ibland vissa dagar, subhanallah, du hann inte göra någonting nästan. Du gick upp, du åt frukost, du gjorde någon liten grej och sen är det kväll. Och sen ska du gå och sova. Eller hur? Och därför domedagens tecken. Profeten al-Islam han sa, وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ. Tiden kommer närmare. Yani tiden går snabbare. Och vissa hadither sa han, ett år känns som en månad. Ett år kommer kännas som en månad. En månad som en vecka. En vecka som en dag som en timme och en timme som tiden det tar att bränna upp ett blad. Eller tiden bara rinner iväg. Och subhanallah, Ibn Hajar, när han talar om den här hadithen i Fathul Bari, Han talar om hans tid. Hur han säger att vi känner av idag att tiden rinner iväg. Att det är mindre baraka i tiden. Om vi jämför med Salafs tid. När vi läste om Sahaba och Salaf. Hur mycket de kunde utföra på sina dagar. Och idag så finner vi att tiden går snabbare. Och det här sa han för 700 år sedan. Vad ska vi säga idag? Men tiden går snabbt. Eller hur? Så jätteviktigt att man får baraka i sitt liv. I sin tid. Vissa människor de lever 90 år. Men han har inte uträttat någonting i sitt liv nästan. Vissa människor lever 30-40 år. Men subhanallah, han uträttade dubbelt. Eller tre gånger mer än han som levde 90 år. Eller hur? Vissa ulema, de levde, de dog när de var 40-30 år. Men subhanallah, de skrev böcker som är enorma. Som skulle behöva kanske, vi skulle behöva två livslängder för att skriva dem. Men Allah gav dem baraka i tiden. Du läser att de läste ut Koranen var tredje dag. De läste hadither, de gick på 16 durus om dagen. De gjorde så och så och så. Massa saker, som hur hann de? Allah gav baraka i tiden. Förstår ni? Så det är viktigt att man får den här baraka i tiden. Och det får man inshallah och ta'ala om man har bra kontakt med familjen. Du är snäll mot mamma och pappa och släktingar. Och upprätthåller den här kontakten. De här haditherna som Sheikh Albani refererade till. De är kanske också relevanta att nämna. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha som finns i Musnad Imam Ahmed. Och Sheikh nämnde den i hans sahiha. Hadith 519. Där säger Aisha radiyallahu anha att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som har fått sin andel av rifq, av godhet, snällhet, mjukhet, han har fått sin godhet, sin del av godhet i detta liv och i nästa liv. Och silat och rahim, och att upprätthålla släktbanden och god karaktär och vänlighet mot grannarna ger liv till samhällena och ger människan längre liv och förlänger era liv. Så här så sa profeten alaihissalam att den som har fått rifq. Rifq betyder typ att man är snäll, man är mjuk, man är tillmötesgående, man är lätt att handskas med. Rafiq, motsatsen till hård och sträng. Rifq, en väldigt vacker egenskap. Den som har fått rifq, han har fått sin bestämda del av det goda i detta liv och i nästa liv. Mashallah. Och sen så nämnde han här att silat och rahim, godhet mot släkten. Och god karaktär och gott bemötande mot grannarna ger ett längre liv. Mashallah. Så det är också en sak som ger längre liv. God karaktär och gott bemötande till sina grannar. Så tänk på det. Nu har ni tre saker som ger er inshallah längre liv och mera baraka i livet. Tänk på de här sakerna. Det finns också en annan hadith som är liknande. Som nämns i Tirmidhi. Som sheikhen också nämner i hans sahiha. En hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Lär er, eller ta reda på vilka era släktingar är. Era släktträd. Så att ni kan upprätthålla kontakten med dem. För sannoliken så är godhet mot släkten någonting som ger kärlek till folket. Någonting som ökar dina pengar och någonting som ger dig längre liv. Mashallah. Så här finns det här tillägget i början på hadithen. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Hur ska du kunna upprätthålla kontakten med släkten om du inte vet vilka de är? Så man ska lära sig sin nasab. Vem är dina förfäder? Vad har du för släkt? Och det är någonting som är matlub, någonting som är yani önskat i islam. Att man känner till sin släkt, sin familj. Vilka är dina förfäder? Vilka är dina kusiner? Och så vidare. Så att du kan ha bra relation till dem. Det är någonting som är bra i islam, att känna till sin nesab. Inte som vissa, de känner till sin nesab för ett tafakhur. Att de ska vara stolta. Yani vårt land, våran familj, våran släkt, våran kabila är den bästa kabilan. Och därför måste vi känna till den. Nej, då blir det fel. Det är inte det som är syftet. Att du måste känna till våran kabila för den är bäst. Vi är bättre än de andra. Det är fel. Utan känn till din släkt för att du ska kunna ha kontakt med dem. Taib. Så det är det man syftet med att känna till sin släkt. Vi ska ta en sista hadith här innan vi avrundar för idag. Kapitel bab man wasala rahimahu ahabbahu ahlahu. Kapitlet den som upprätthåller släktbanden kommer hans familj att älska. Eller Allah kommer att älska honom. Och här nämner författaren en athar, en berättelse från sahaba, från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Han sa, man ittaqa rabbahu. Den som fruktar sin herre, och wasala rahimahu, och håller släktbanden, nusiya fi ajalihi wa atha wa ajalihi wa thara maluhu. Han kommer att leva längre och hans pengar kommer att öka. Wa ahabbahu ahlahu. Och hans familj kommer att älska honom. Och hans familj kommer att älska honom. Så det är samma som förra, men han la till här Abdullah bin Omar, man ittaqa rabbahu. Den som fruktar sin herre. Yani om man fruktar sin herre så kommer man att upprätthålla släktbanden. Och man gör det för Allahs skull. Då får man längre liv och man får också mera rikedomar. Och hans familj kommer att älska honom. I vissa manuskript står det här rubriken Allah kommer att älska honom. Och i vissa manuskript hans familj kommer att älska honom. Och båda stämmer. Är du en person som fruktar Allah? Vilket innebär att du lyder Allah och inte syndar. Och sen håller bra kontakt och relation och behandlar släkten vänligt, så kommer Allah att älska dig. Och om Allah älskar dig, så kommer folk att älska dig. Ja? Mashallah. Och här nämner ulema som Sheikh Abdul Razak den här mycket vackra hadithen och koranversen där Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Sannoliken de som tror och gör goda gärningar kommer ar-rahman att ge kärlek. Allah kommer att ge dem sin kärlek. Eller wudden, som Ibn Kathir nämner här, att de som tror och gör goda gärningar kommer Allah att göra älskade. Allah kommer göra så att folk älskar dem. Allah kommer älska dem, men han kommer att göra så att de blir älskade av folk. Och så nämner Ibn Kathir den kända hadithen, hadith Abi Huraira, där profeten Muhammad alaihissalam säger att om Allah älskar en tjänare, så säger han till Jibril, ja Jibril, jag älskar den här mannen, så älska honom. Och då älskar Jibril honom. Och sen så ropar Jibril ut till änglarna i himlen, ja ahli sama, Allah älskar den här personen. Och då blir han älskad av alla i himlen. Och sen så blir han älskad av folket på jorden. Eller han blir accepterad, eller Allah underlättar för honom bland folket på jorden. Han blir älskad av folket på jorden. Och om Allah hatar en människa, så säger han till Jibril, ja Jibril, jag hatar den här personen, så hatar honom. Och då hatar Jibril honom. Och Jibril säger till änglarna i himlen att Allah hatar den här människan. Och då kommer änglarna att hata honom. Och sen så blir han hatad av folk på jorden. Så kolla här, när man har iman och man gör goda gärningar som Allah älskar, så blir du inshallah älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen älskad av änglarna. Och sen kommer Allah att ge dig al-qabul och kärlek bland folk. Du kommer bli älskad av människor. Genom Allah sätter kärlek till dig i folks hjärtan. Du känner dem inte ens. Du kanske aldrig träffat dem. Du möter dem första gången, de dras åt dig. Har ni inte känt det här ibland? Du träffar någon människa, det är bara kärlek, det är bara nur. Eller hur? Vissa andra människor, det är så här, a'udhubillah. Eller hur? Subhanallah. Och det är det här som folk får i hjärtat från Allah subhanahu wa ta'ala. Så här personen som har bra relation med släkten är inshallah en av dessa som kommer att bli älskad av sin släkt. Kommer bli älskad av Allah, folk och mer specifikt sin släkt. Och det här är någonting vackert, att man är älskad av sina föräldrar, sina bröder, sina syskon och sina släktingar. Att man har ett gott rykte, man är den som hjälper till, man är den som talar väl, man är den som ringer, man är den som besöker. Mashallah. Så får man då allt det här goda. Må Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss och ge oss hans paradis. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.